Rubriken på predikan här en stund framöver, det är en ny tid. Den helige andes tid. Och precis som vi har nämnt här, jag tror Elisabeth som nämnde det, så är ju maj månad en ny månad när vi fokuserar lite extra på apostlagärningarna. Och det här är en fascinerande bok. Det är en fascinerande bok som har en stor plats i Nya testamentet. Jag skulle säga stor plats i hela Bibeln. Den kopplar till historiska sanningar, men den framförallt synliggör kyrkans närvaro i en tid på ett nytt sätt. Och jag har valt rubriken En ny tid för att jag tänker att många av oss här i Karlstad skulle nog känna igen sig i att vi är i på något vis en ny tid. Vi har senaste året eller åren sett ganska många komma till tro. Vi har sett kyrkan fyllas av människor som vi inte har sett på ganska länge innan. Vi har sett unga människor komma hit. Vi har fått döpa ganska så ofta. Vi har gjort det ute i sjöar och i älven och på lite olika platser, men också här. Och vi ser fram emot att vi ska få döpa igen i vår dopgrav när den blir tillfixad med det som behöver fixas. Men det är också så att när apostlagärningarna kommer in så är det en ny tid i Bibelns historia, i Bibelns skeende, i Bibelns berättelse. Och jag tänkte att vi ska börja med att läsa några verser precis i inledningen utav den här boken. Och så ska vi återkomma till lite fakta om apostlagärningarna. Och vi läser från kapitel 1 och vers 1. I min förra skrift, käre Theophilus, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde fram till den dag han togs upp till himlen efter att ha gett sina befallningar genom den heliga ande till de apostlar som han hade utvalt. Han visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde. När han under 40 dagar lät dem se honom och talade med dem om Guds rike. Vid en måltid med apostlarna befallde han dem: lämna inte Jerusalem utan vänta på vad Fadern har lovat, det ni har hört av mig. Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den helige ande. När de nu var samlade frågade de honom: Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta riket åt Israel? Han svarade dem: det är inte er sak att veta vilka tider och stunder som Fadern i sin makt har bestämt. Men när den helige ande kommer över er, då ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder hos dem. Och de sa: Galileer, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som togs upp från er till himlen, han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen. Det här är introduktionen utav apostlagärningarna. De första verserna som säger ganska mycket viktiga saker. För det första så säger det att Jesus har dött. Men har visat sig, han har uppstått. Han har visat sig för väldigt många på ett väldigt tydligt sätt. Om man går till grundtexten så används uttryck som liksom används när man talar om tydliga bevis. Alltså den typen av ord används. Det är inte bara allmänna sägner utan det finns tydliga bevis. Och det talas om att väldigt många vittnen, ungefär 500 vittnen vid ett tillfälle. Och utöver det då naturligtvis för apostlarna eller lärjungarna. Och så spekulerar de här lärjungarna i hur det är det nu. Är det dags nu för det här riket som du har talat om? Är det dags nu för att upprätta Israel som rike? Och då säger Jesus till dem: nej, det där är inte er sak. Det är faderns sak. Det ska inte ni bekymra er om. Ni ska inte spekulera i om tider och stunder, för det är faderns sak. Men det som är viktigt för er, det är att den helige ande ska komma över er, och då ska ni få kraft, och då ska ni bli mina vittnen. Jag vet inte hur många av er som har sett den här lilla häftet, den här lilla skriften. Upp med en hand om du har sett den. Ja, det är ganska många. Jag tror att vi har några kvar här ute i foajén. Om inte, så hör av dig, vi ska trycka upp fler. Det här är en sån här liten mosaik av bibelberättelser ifrån hela Bibeln. En eller ett par, tre bibelversar ifrån varje bibelbok. Och nyckelversen för apostlagärningarna, vilken är det tror ni? Jo, det är just precis den här versen som vi läste alldeles nyss. Men när den helige ande kommer över er ska ni få bli kraft att bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Det där skulle man kunna säga, det är portaltexten eller portalinnehållet för hela den här boken. Och vi har en bild här som faktiskt kommer ifrån den här studiebibeln. För er som har sett den här, så har jag hört många som uppskattar den. Jag använder den själv, den är fantastisk. Den innehåller också massa olika sån här grafiska bilder på olika slag. Och den där bilden, den kommer härifrån om apostlagärningarna. Det är ett försök att med konstens hjälp sätta lite ord på. Vad handlar den här boken om? Jo, den handlar om att man gick ifrån stad till stad. Och två nyckelpersoner som finns med, det är ju Petrus och det är Paulus. Det är många, många fler ska jag säga. Men det är två stycken återkommande personer i den här boken. De går med andens eld. Ni vet att på pingstdagen så är många samlade, och så faller anden, den heliga ande, och så uppstår det som eldslågor. Och det där blir karaktäristiskt. Och så går man med den här kraften. Ja, ni ser att det finns en boja där, för det är förföljelse. De sitter i fängelse ibland för det de gör. Precis som jag berättade för en liten stund sedan, att det händer i vår tid också. Inget nytt. Men de går ifrån stad till stad, från stad till stad, och så delar de evangeliet. Och om man skulle säga någonting mer om den här boken, så kan man säga att det är sannolikt en Lukas som var läkare som har skrivit den här boken. Han beskriver den som en betraktare i början, och så någonstans i mitten av boken så kommer han in själv vid ett antal tillfällen när han berättar att vi gick. Så att det är uppenbart att han var med och såg. Så det var inte bara någon som långt på avstånd, utan också någon som själv hade sett en hel del av det som hände. Det är inte den Lukas som var en lärjunge till Jesus, så långt vi vet. Men det är den Lukas som har skrivit Lukas evangeliet. Så Lukas evangeliet och apostlagärningarna, det kan man säga, det är två stycken sammanhängande böcker som ger en helhetsberättelse. Det är faktiskt de två böcker, och alltså läkaren Lukas då, som har skrivit mest i Nya testamentet. Jag tror att Paulus kommer snäppet precis efter med alla hans brev. Om man tittar på helheten kan man säga då att ja, men i Lukas där började det i Rom med skattskrivningen, som var orsaken till att det var i Betlehem som Jesus föddes. Ja, det var kanske inte orsaken, men den uppenbara historiska händelsen var det i alla fall. Och så slutar Lukas evangeliet i Jerusalem, men apostlagärningarna börjar i Jerusalem, och så går det kringlig krokar ut över områden, och så hamnar det så småningom i Rom, i maktens boning igen. Så en rörelse ifrån Rom till Jerusalem och sen ut över jorden också till Rom. Den här är adresserad till någon som heter Theophilus. Och vem denne Theophilus är, det vet vi inte med säkerhet. Det skulle kunna vara, har spekulerat sig det, att det här är en försvarsadvokat till Paulus. Paulus sitter nämligen fängslad i Rom när den här boken slutar. Och det skulle kunna vara så att Paulus försvarsadvokat har bett Lukas, eller Lukas har fått i uppdrag att göra en noggrann redogörelse som underlag för honom. Och kanske är det därför då som boken slutar med att Paulus sitter i sin fängelse eller husarrest i Rom. Skulle också kunna vara så här att Lukas hade gjort ett stilistiskt drag. Namnet Theophilus betyder på grekiska gudsälskaren. Och jag tänker om inte annat så är det ganska vackert. Tänk dig att du är en gudsälskare. Här har du en bok till dig. Här har du en viktig berättelse till dig. Och åtminstone så vill jag ta åt mig den här berättelsen som apostlagärningarna han har som en gudsälskare. Jag tar den till mig. Jag älskar Gud och därför så är jag intresserad av den här berättelsen. Det handlar om de första 30 åren, kyrkans födelsedag som man brukar säga på pingstdagen när anden föll. Och så är det de 30 kommande åren utav kyrkans första historia. Och den kallas för apostlagärningarna. Och det där kan man fundera över, är det en rätt rubrik, är det en rätt titel? Ja, kanske, kanske inte. Hellre skulle man kunna kalla den för den heliga andes gärningar. Eller som jag har föreslagit här, andens verk genom vanliga människor. För det är egentligen det den handlar om. Eller starten av en global Jesusrörelse som faktiskt fortsätter ännu idag. Jag vill bara inspirera dig, läs den här boken. Det är en fascinerande bok. Under skeendet som apostlagärningarna beskriver så är också en mängd av de här andra breven, bland annat Paulus brev till Timoteerna, till Filipperna, Paulus brev till Timoteus, till Titus, Paulus brev till Filipperna, till Thessalonikerna, till Korinterna och så vidare. De är skrivna under den här tidsperioden på ungefär 30 år som läkaren Lukas skildrar. Om jag skulle dra några såna här speciella teman i den här boken så är det ringar på vattnet. Evangeliet sprids ungefär som ringar på vattnet. Har ni varit med om det? En droppe. En droppe i mitten och sen sprids det ut. Eller om man kastar en liten sten i ett blankt vatten och så plaskar det till lite grann där och sen så ser man ringar en lång stund efter det. De där ringarna ser vi fortfarande. Och någonting var det som hände oerhört intensivt i Jerusalem i början på den här boken. Andra kapitlet skildras det. Och man skulle kunna säga så här att det här är andens eld i alla riktningar. Här har ni en karta. En karta som ser ni har Jerusalem i mitten. Och tittar man på den här kartan, det här är de olika. Alltså det står ju så här att det var en mängd människor där när anden föll. Och så står det att alla hör om Gud på sitt eget språk. Och så finns det Lukas räknar upp då en lång rad olika folkslag som finns representerade. Och den här kartan försöker att visa var kom de där folkslagen ifrån. Och då kan man se att det är i alla väderstreck. Det vill säga att det som händer i Jerusalem där och då, det berör människor från alla väderstreck runt om Jerusalem. Och man kan anta att de åker naturligtvis hem efter den här helgen. De har kommit som pilgrimer, de är gudstroende människor, kanske proselyter som har omvänt sig till Israels Gud eller gudfruktiga, som de också kunde kallas om de inte fullt ut hade blivit judar. Och så återvänder de hem. Och de återvänder med den här erfarenheten utav Guds kraft. Den heliga ande som bara landar. Jag är övertygad om att den här texten i Apostlagärningarna 2, den kommer vi att återkomma till här lite närmare pingst om ett par veckor. Men det är intressant att notera i alla väderstreck ifrån Jerusalem. Och det är precis som att Abrahams löfte får liksom en tydlig bekräftelse utav anden. Nu är det dags. Alla folk ska bli välsignade genom Abraham. och alla folk ska bli välsignade genom Jesus Kristus. Och det kan man säga halleluja till. Ett annat spår som man kan se då, det är att det är både kamp och glädje. Det är liksom inte en räkmacka på 30 år. Vem skulle förresten vilja äta en räkmacka som är 30 år gammal? Men ni förstår bilden. Det är inte bara så här att det är lätt hela tiden. Ja visst, det händer massa under och tecken. Anden är med de här vanliga enkla människor. Och så händer det där ovanliga, det där övernaturliga, gång efter gång efter gång. Människor blir friska, människor blir befriade. De fängelser öppnas. Det kommer en jordbävning som öppnar fängelset. Och det ena efter det andra. Ena tecknet och undret efter det andra. Men lika mycket så är det kantat med att få sitta i fängelse. När Paulus vid ett tillfälle räknar upp vad han har varit med om, så beskriver han hur han har blivit skeppsbrott. Och han har blivit stenad och han har blivit slagen. Han har blivit piskad och han har suttit i fängelse. Ja, jag vet inte vad. Det där, det går hand i hand. Kampen och glädjen, förföljelsen och framgången. Jag tänker att det är ungefär det vi ser just nu. Kanske är det så att i vårt svenska land så har vi väldigt liten erfarenhet av det här med förföljelse. Så har vi en karta här med Paulus resor. Han gör tre resor som kallas för missionsresor i det här området. Det berör inte riktigt alla områden som vi såg på den förra kartan i alla riktningar, men i ganska många i alla fall. Och sen dessutom så är det hans sista resa då, när han landar i Rom, och där boken också slutar då, den fjärde resan då. Ja, det finns mer att säga om den här boken, men ni får lyssna på de kommande predikningarna. Nu ska jag landa i en text som jag tycker är intressant, och jag kallar det för exemplet Filippus. Filippus är en person som dyker upp i sjätte kapitlet. Han är förmodligen en av de här församlingstjänarna eller diakonerna som avskiljs. Ni vet att den första församlingen, de gjorde mycket precis som församlingar gör idag. De var involverade i att hjälpa människor socialt, och de hade ett speciellt ansvar för änkor. Änkor som hade svårt att försörja sig på annat sätt. Så man såg till att änkorna fick det de behövde, mat och kläder. Och så kommer det många till tro, och så är det också grekiska änkor som kommer till tro, och så tycker de att de inte får riktigt lika samma uppmärksamhet som andra, och så börjar det gnaga och skavas lite grann. Och då säger apostlarna, nej, nu måste vi göra något åt det här. Vi måste avskilja några som kan ta huvudansvaret för det här. Och så gör de det. Och en av de här som ska praktiskt ansvara och organisera arbetet, bland annat för att förse änkorna med det de behövde, det är Filippus. Men det tar inte lång tid förrän Filippus börjar dra sig ut bortanför också det rent organisatoriska, praktiska arbetet. Han börjar vittna, han börjar berätta. Och vi kan läsa i kapitel 7 hur Stefanos, en av de nyckelpersonerna som också fanns där, han stenas. Och Paulus är en av dem, eller Saul kallar han sig då, han är en av dem som hejar på det här. Och så blir det en förföljelse. Och den här förföljelsen gör att Filippus bland annat, han drar till Samarien, och alla utom själva apostlarna sprids. Och det verkar som att det där blir inte bara något negativt, utan det blir något väldigt, väldigt bra utav det där. De börjar dela evangeliet och människor kommer till tro på platser där de inte har varit förut speciellt mycket. Och det finns mycket att säga om det faktum att man går till Samarien också då. Samarierna vill ju judarna från början inte ens röra vid eller komma in till. Jesus visade vägen att visst, man kan absolut gå till Samarierna. Och i Johannes 4 så finns berättelsen om den samariska kvinnan. Men nu, när anden har fallit, ja men då drar man bland annat till Samarien. Och Filippus är en av dem. Så händer det här, och så händer det massa saker, och folk får uppleva den heliga andes kraft. Och de andra apostlarna skickas dit, och så lägger de händerna på dem, och de fylls av heliga anden när de kommer till tro och sådär. Men sen lite senare i kapitel 8 så får vi en fascinerande berättelse som jag tänker är en sån här nyckelberättelse i Apostlagärningarna. Och vi ska läsa den, Apostlagärningarna 8:26, och den handlar precis just om denne Filippus då och vad som hände med honom. En Herrens ängel talade till Filippus: stå upp och gå ut mitt på dagen längs vägen som går ner från Jerusalem mot Gaza. Den ligger öde. Filippus reste sig och gick. Lek med den tanken. Du får en instruktion. Gå dit bort. Det finns ingen där. Filippus lyssnade och så gick han. Då kom en etiopisk hovman som var eunuck och ansvarig för hela skattkammaren hos den etiopiska drottningen Kandake. Han hade kommit till Jerusalem för att tillbe och var nu på väg hem och satt i sin vagn och läste profeten Jesaja. Han gjorde precis som vi gjorde förra månaden, läste profeten Jesaja. Då sa anden till Filippus: gå fram till vagnen och håll dig nära den. Filippus skyndade fram. Och när han hörde honom läsa profeten Jesaja frågade han: förstår du vad du läser? Mannen svarade: hur skulle jag kunna det om ingen vägleder mig? Och han bad Filippus att komma upp och sätta sig bredvid honom. Stället i skriften som han läste var detta: som ett får som förs bort till slakt, som ett lamm som är tyst inför den som klipper det, så öppnade han inte sin mun. Genom hans förnedring blev hans dom upphävd. Vem kan räkna hans släkte eftersom hans liv rycks bort på jorden? Hovmannen sa till Filippus: jag vill fråga dig om vem profeten talar om sig själv eller någon annan. Då började Filippus tala och utifrån det skriftstället förklara evangeliet om Jesus för honom. När de nu färdades vägen fram kom det till ett vattendrag och hovmannen sa: här finns vatten, vad hindrar att jag blir döpt? Han befallde att vagnen skulle stanna. Både Filippus och hovmannen klev ner i vattnet och Filippus döpte honom. Och när det kom upp i vattnet ryckte Herrens ande bort Filippus och hovmannen såg honom inte mer. Han fortsatte sin resa full av glädje. Filippus kom till Ashdod och han vandrade omkring och förkunnade evangeliet i alla städerna tills han nådde Caesarea. Och det verkar som att där blir sen Filippus kvar i Caesarea, för det, man kan läsa sen senare att Paulus återvände dit till honom och besökte honom i hans hem i Caesarea. Och då visade det sig att han hade 3-4 döttrar som också hade fått del av anden, och det står att de hade en profetisk gåva. Det är lite intressant. Vad är det då som är speciellt med Filippus? Ja, jag har sökt lite grann om honom. Och det finns inte speciellt mycket kunskap om Filippus mer än det som faktiskt står skrivet här. I alla fall har inte jag hittat det. Så det verkar som att Filippus är en ganska vanlig person. Han är inte, om man skulle säga att någon var extraordinär i apostlagärningarna, så är det kanske Paulus som var oerhört skolad och som gör ett fascinerande Jesusmöte och totalt omvänds ifrån att vara en förföljare till att bli den främsta anhängaren och församlingsgrundaren. Men det vet vi inte någonting om Filippus när det gäller det. Vi vet att han var fylld av ande. Han var en person som man hade förtroende för och därför blir han avskild i Apostlagärningarna 6. Men så hans hjärta är brinnande och han är fylld av anden och han verkar vara lyhörd för vad anden har att säga. Och det där är väl någonting som jag tänker vi kan ta till oss. Jag har en bön som jag har bett de senaste 6-7 åren, 8 åren kanske, ofta. Gud, låt mig få höra din röst och låt mig få tillräckligt mycket så jag vet var jag ska gå. Ge mig modet sen att gå. Det verkar som att Filippus är van vid att höra Guds röst, eller han övar sig att höra Guds röst. För också när det verkar helt tokigt, gå till vägen där det som är öde, så går han i alla fall. Någonting har gjort att han har fått förtroende för Guds heliga ande. Jag tänker att det där är fascinerande. Vi kan också öva oss i att få förtroende för den heliga ande. Vi kan öva oss i att höra rösten. Den där ofta ganska subtila rösten, inre signalen. Det här borde du kanske göra. Gång på gång så försöker jag själv öva mig i det där. Och det händer ganska ofta att jag ber en bön när jag är ute och kanske har en bönepromenad eller har en stund i enskildhet. Gud, är det något du vill påminna mig om? Och ganska så ofta så får jag till mig ett namn där och då. Och många, många gånger när jag har tagit kontakt med personen som jag har fått till mig, så är det något som den där personen behöver eller behöver uppmuntras med. Så jag tänker att vi kan öva oss i det där. Och Filippus, han gör det. Och sen är det inte bara en instruktion, utan det är en serie instruktioner. För att när han kommer ut dit och så får han se den här hovmannen, uppenbarligen så reser han väl på ett sånt sätt så att det märks när ministern ifrån Etiopien kommer. Finansministern skulle man väl kunna kalla honom med dagens ord. Och Filippus får instruktionerna, dra det nära. Och så gör han det. Sen steg för steg så följer han heliga andes röst. Och så när han kommer nära så hör han hur han läser ur boken Jesaja. Och så ställer han frågan, förstår du vad du läser? Nej, hur ska jag kunna göra det? Och genast så blir han inbjuden. Det där är en nyckel. Att dra sig nära människor och bry sig så att du blir inbjuden i deras angelägenheter. Inbjuden i deras liv där och då. Och så börjar det ett samtal som drivs av att hovmannen har frågor till Filippus. Och Filippus bjuds in att vara med att förklara, att ge svar utifrån vad Jesus har att säga, utifrån vad evangeliet har att säga. Vad händer? Jo, det där landar i hovmannens eller ministerns hjärta. Och han kommer till insikt om, för han har ju fått del av evangeliet, han kommer till insikt om att men jag behöver ju låta döpa mig. Jag behöver döpa mig. För förmodligen hade Filippas talat om det där som Jesus hade sagt, att gå ut och göra folk till lärjungar och döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Och så träffas han i hjärtat och så kommer han till insikt, jag måste döpa mig. Här finns vatten, ser han, när de kommer förbi ett vattendrag. Är det något som hindrar att jag döps? Nej, säger Filippus. Och så får han döpa honom där och då på vägen. Än idag, den ortodoxa etiopiska kyrkan, de identifierar sig med den väckelse som kom utifrån att den här ministern kom till Etiopien med evangeliet. Filippus, lyhörd för den heliga ande, vågar gå och ta steg också där det verkar lite konstigt. Han tog ett steg och så fick han bekräftelse. Så fick han en ny instruktion och så var han lyhörd för det. Och det där verkar vara återkommande på olika sätt genom hela apostlagärningarna. Det här är en lärjungarörelse som pågår fortfarande. Och jag vill avsluta med en utmaning som jag själv har också. Det här är ett citat från en av de här pastorerna som jag har mött det här för inte så länge sedan. Som lever i en miljö där han får sätta livet på spel för Guds rike. Jag ser honom där han sitter och är berörd av en bibeltext som vi har läst tillsammans. Tårarna vattnar hans ögon och så säger han, jag är så tacksam och berörd av att jag får vara med i samma lärjungarörelse som startades i Jerusalem för 2000 år sedan. Och vet du, när jag hör honom och ser honom, då kommer mina tårar också. Jag är också berörd av det. Wow! Tänk att jag får vara med. Tänk att du och jag får vara med. Tänk att vi får vara med i samma lärjungarörelse. Det som vi ser hända Där borta vid jordens yttersta gräns. Det vi ser hända här och nu, det är del av samma lärjungarörelse som startade och som skildras i apostlagärningarna. Min inspiration till dig är att läsa den här boken. Läs den inte bara som en historisk berättelse, utan läs den med en öppenhet. Vad har jag för del i den här lärjungarörelsen? Vad är min roll? Vad är mitt tilltal ifrån anden? Och har du inte alls hört anden? Har du inte upplevt anden, så kanske det är dags för dig att söka det för att få uppleva det som så många på plats efter plats i apostlagärningarna får uppleva. En ny tid, den heliga andes tid, ska vi be. Gud, tack för ditt ord. Tack Herre att det är kraftfullt. Herre, låt det här utmana oss och inspirera oss. Tala till var och en utifrån ditt ord. Och låt det få bära frukt. Jag ber dig i Jesu namn. Amen.